Vi har kommit till det 20:e avsnittet av podcasten Sanni och Svensson och vi är heladade här när SHL har gått på landslagsuppehåll. Och vad förknippar du med nummer 20, Sanni?
Henrik Sedin.
Ja, det kan man lugnt säga, men han har väl haft något annat nummer också, va?
Jag kommer inte ihåg, han hade väl 22 eller var det 33 eller hur var det där, ja, i Modo?
Ja, men,
han är nummer 20 i NHL.
Ja, om jag får säga en nummer 20 som jag förknippar med är ju Marcus Eriksson i Vita Hästen. En livslevande legend.
Du gillar honom, du gillar honom.
Ja, men jag gillar de allsvenska favoriterna. Han har väl spelat en säsong på annat håll, eller vad det är. Men han har väl spelat flest matcher i Vita Hästen, om jag inte ljuger nu.
Christian Fimpen Eklund är ju nummer 20. Lawrence Pilot, backen som var så härlig att skåda innan han försvann bort till Nordamerika.
Jag får säga, jag fortsätter på sportchefstemat från nummer 18 och där slänger in Erik Forsell. Han är ju sportchef i Skellefteå AIK idag.
Är han verkligen sportchef?
Ja, eller vad är han?
Han är general manager.
Han kanske är det, eller sportansvar. Jag vet inte vad det kallas, men det är han som bestämmer i alla fall.
En som är 39 år, han tror han till och med fyllt 40, still going strong, Anders Bastiansen, nummer 20.
Var spelar han idag då?
Frisk Asker. Den norska ligan.
Ja, och jag tar fram en annan allsvensk legend. Han har väl spelat i SHL någonting också, men en riktig tuffing i Tobias Holm, den gamla Leksingen.
Men nummer 20, om vi ser till svensk hockey, fokusera på det. Kaptenernas kapten, Joel Lundqvist.
Hur länge ska Joel bestämma svensk hockey?
Joel?
Ska Lundqvist?
Joel bestämmer ingen svensk hockey.
Gör inte!
Nej.
Gör inte!
Nej.
Visa det då!
Ja. Ja, är det Joel som bestämmer i svensk hockey? Ja, så kanske det är. Men ja, vi har inte glömt att Henrik Zetterberg också spelar med nummer 20 på tröjan när han spelar i Timrå. Men vi väljer att förknippa honom med dubbelt upp, nummer 40 som han har haft i Detroit.
Men du är ju på en liten annan plats nu. Var är du någonstans, Johan?
Jag har suttit och kört bil i 12 timmar upp till en stuga i Åre. Så att jag ska ge mig på att åka ut i skidbacken. Jag har bokat en skidlärare här under måndagen. Så att det blir väldigt speciellt. Jag ska säga det direkt också att vi spelar in detta tidigt söndag kväll. Så vi spelar in lite tidigare än vad vi brukar denna gången.
Ja, det är väl typiskt. Då kommer väl smälla till 3 nya tränare. Det kommer bli 5 nya spelare som dunkar in vid 10 ikväll. Så att det, ja, ni får hålla till godo med det här. Men du, är du en skidåkare eller?
Nej, det är jag inte. Jag är skåning så att vi åker inte skidor i Skåne. Men nej, men jag, det är väl lite så här på äldre dag som jag har kommit in i en skidåkarfamilj lite grann. Så då får man väl testa det. Men det är ju så att det är ju inte som att lära sig cykla om man är 4 år och inte är rädd för någonting. Man är ju livrädd när man ställer sig i backen, skulle jag säga.
Men hur ser det ut då? Du är ute i skidbacken, det smäller till i telefonen, du får ett tips. Ja, Johan Ryno, klar för Leksand, till exempel. Eller vad som helst. Hur gör du? Hur hanterar du det?
Ja, jag kommer väl märka det väldigt snabbt eftersom ni som sitter i vår grupp där på Expressen, ni kommer ju uppdatera mig om det. Det är ju framförallt desken i Stockholm som kommer uppdatera när det smäller till med hockeynyheter. Det hinner inte gå mer än någon minut innan man får en notis i telefonen. Och det kan ju vara lite olika hur det ter sig. Det beror lite grann på hur du sitter till. Om du ska tycka någonting.
Nej, men,
på
men du får ett tips från någon. Du har ju kontakter.
Du får
ett unikt tips. Det här är en spelare som en klubb ska värva. Vad du känner, okej, det är trovärdigt. Jag måste knacka på tangenterna direkt. Vad gör du? Störtlopp rakt ner eller?
Ja. Lätt. Jag kan faktiskt tänka mig att jag kommer ha datorn tillgänglig i närheten faktiskt är det nyhetsläge så är det faktiskt det kommer väl inte uppskattas så mycket av sällskapet, men man har gjort lite sådana tabbar förr och tyvärr så kommer man väl göra det igen. Jag har suttit på riktigt udda ställe och uppdaterat nyheter tidigare. Jag har suttit i liften i Abisko och uppdaterat en nyhet faktiskt.
Ja, det är inte klokt, det är inte klokt. Ja, ska nyheterna ut så ska de. Vi blickar mot SHL och kan ju konstatera att igår blir det då lördag så bottenlagen förlorade. Brynäs förlorade, Växjö förlorade, Linköping förlorade, Leksand förlorade och Oskarshamn förlorade. Känns ju som de är lite mer cementerade i botten där. Vad händer nu under uppehållet? Kommer det bli några förändringar typ som i Oskarshamn?
Ja, alltså först och främst ska ju Rickard Palmberg in i Oskarshamn nu. Han kunde ju ansluta här den 1 februari. Han spelar väl inte matchen mot Rögle här, men han kommer ju träna med laget och slussas in och förmodligen spela på topp 6 i laget, för det är ju ändå en poängspelare. Och sen om man tittar på de andra lagen så tror jag att det kan komma hända en hel del på många håll och kanter. Växjö tror jag till exempel att de säkert vill ha in någonting, kanske en back. Peter Andersson lite osäker hur han kommer gå här resten av säsongen, och i Leksand så tycker jag att det snurrar på lite mer än vanligt i ryktesspridningen kring dem.
Ja, vad har vi där då? För att vi spekulerar väl, jag spekulerar väl lite att Roger Melin inte kommer träna laget när SHL startar igen om 9 dagar.
Ja, men det är väl nästan lite grann till att slå in en öppen dörr utan att det är det. Men nu ligger de väldigt dåligt till och det känns som energin har försvunnit mer och mer. Och jag får lite signaler så här på att Thomas Johansson känner tryck lite grann uppifrån. Det är ändå många som tycker och tänker i Leksand och kring Leksand. Och jag tror att de är lite less på att han har sånt förtroende för Melin och att det inte ger något resultat. Så att det kan mycket väl vara så att det kommer högre uppifrån, trots att man har varit väldigt tydliga med att Thomas Johansson har det största förtroendet man kan tänka sig.
Det är ju falangerna i Leksand. Det är ju många olika personer som tycker och tänker mycket där. Men jag tror, såg man senast när Leksand åker ut och man satt då på Perra Jonsson hela säsongen. Jag tror att man ångrade sig efterhand och tänkte nu när man var i Hockeyallsvenskan, varför gjorde vi ingenting när vi hade möjligheten?
Lite så kan jag också tänka mig att de kan blicka tillbaka till just det du pekar på där.
Men och sitta där då med Roger Melin, alltså det handlar inte om att Roger är en dålig tränare, men har man förlorat 27 av 38 matcher, då är det klart att det tär på energin. Och var ska han hämta energi någonstans?
Nej, men det var ju redan tidigt i höstas som han i stort sett signalerade att det är tur att man ska sluta med den här skiten. Och vi har ju haft uppgifter här på i veckan att han har ställt sin plats till förfogande, men att Thomas Johansson verkligen vill ha kvar honom. Men hur långt kan det gå? Och jag har uppgifter om att det kan vara Charlie Karlberg som ska ner och ställa sig i båset. Han är väl juniortränare idag.
Ja, Mikael Karlberg, gamla storspelaren där.
Precis, och sen har du ju Uffe Samuelsson, jag har det varit snack om också. Per-Erik Eklund har det ryktats om också. Jobbar väl idag som NHL-scout. Så att det går mycket spekulation, och jag undrar hur länge Thomas Johansson sitter stark på toppen utan att göra någonting.
Det får inte gå prestige i det heller, utan det handlar inte om att Roger Melin är ingen dålig tränare, men jag tror att en förändring måste göras. Och de här sista matcherna handlar ju inte om att den tränaren som kommer in ska utveckla ett spel eller ska utveckla individer, utan här handlar det om att bara trycka in energi och tro på någonting. Av den anledningen så är min bestämda uppfattning att det kommer ske någonting i Leksand.
Borde inte Uffe Samuelsson vara den som det?
Absolut. Och man tänker på Leksand, hur, ja, men man spelar ju väldigt snällt i det fysiska spelet. Man är inte speciellt jobbig att möta i det hänseendet. Defensiven är givmild. Det känns ju som saker som Uffe Samuelsson står för. Det är sånt som saknas i Leksand. Så det är min bestämda uppfattning att det vore drömnamnet att få in.
Men är det möjligt då?
Ja, varför inte? Kom hit i 3 månader. Han har ju ett jobb i Seattle här, är det va? Som laget som kom in i NHL. Och ja, varför skulle det skulle väl inte vara någon omöjlighet att komma in några månader och hjälpa ändå klubben i hans hjärta, får man väl ändå säga att Leksand är.
Men man får ju ändå säga så här att Roger Melin kommer ju i ett paket med Gunnar Persson. Ska man då plocka bort även Gunnar Persson om man plockar bort Melin?
Det tycker jag, absolut. Alltså då får man plocka både Gunnar och till och med Jens Nilsson då, och låta Uffe Samuelsson ta med sig då kanske en sån som Johan Hedberg, eller kanske ta med sig... ja, någon annan. Ja, det handlar bara om att få energi in i gruppen. Kanske att Thomas Johansson kan komma ännu närmare laget.
Skulle en sån som Jesper Ullas, som han har ju inte sagt att han ska lägga av med ishockey, men han spelar väl inte ishockey. Skulle han bor väl i byn också, skulle han kunna komma in och driva på det lite?
Ja, alltså jag tror att det är ganska stort steg att komma in bara som tränare. Han har visserligen varit med i många kval, men kanske skulle kunna ha någon lite som bollplank då istället. Men jag tror inte komma in och ställa sig ett bås, det tror jag blir... Det blir alldeles för stort steg för honom. Sen tror jag också att det måste komma in spelare. De såklart är ute och kollar på värmningsfronten. Spencer Abbott var bänkade mot Frölunda senast, till exempel.
Vad hände med Sanny Svensson-effekten då?
Den är död, Sanny Svensson-effekt. Jag vet inte, han tog till sig den, levererade, och så tyckte han att det här var ju lugnt så. Men jag har faktiskt fått meddelande om, kan inte ni såga den här och den här spelaren? Så det har ju gett en effekt.
Jag läste faktiskt, jag tjuvläste lite frågor här, och jag såg frågan där med att det var någon som verkligen bad om att nu måste ni såga Gynge och Emil Pettersson så det händer någonting, och jag skrattar som tusan alltså.
Men det skulle vi kunna bjuda på. Till att börja med så måste man ju splitta på den duon. Nu har ju Växjö, jag menar, förlorat båda matcherna den här veckan. Mot Luleå stort, mot HV71 stort. Och det var ju, jag menar, såg du det 3-0 målet HV71 gjorde?
Nej, jag har inte sett det. Jag satt i bilen och körde till Åre då.
Ja, just det. Ja, det är nästan den ultimata liksom förutmjukelsen, hur man spelar bort dem. Och Sandin där, Linus Sandin tar emot den, lägger över på backen och in i öppet mål. Men gå tillbaka till Gynge och Emil Pettersson, så börjar med att sära på dem. För de levererar inte tillsammans. Då får man helt enkelt splitta på dem. Sen Växjö är ju en historia i sig. Jag blir inte riktigt klok på det där laget, ska jag säga.
Nej, man har trott någonting att ja, men det kommer vända. Men de är ju verkligen cementerade. Och nu är det är ju en kamp om de verkligen ska komma till slutspel. Men jag säger det eftersom inte du sa det. Rickard Gynge och Emil Pettersson, ni har varit helt värdelösa.
Nej, men det är bra. Nu får du bevisa det efter landslagsuppehåll om de kommer tillbaka. Då ska man ju veta också att Emil Pettersson hade jag inför säsongen som en av toppvärvningarna hela serien. Och det är klart att han har levererat för dåligt för lönekuvertet och förväntad nivå, så är det.
Men om vi blickar tillbaka till Leksand, en som inte har levererat i Färjestad enligt vad lönekuvertet anger är ju Johan Ryno, och det surras jättemycket nu om en återkomst till Leksand. Jag vet inte om det är folk som lägger ihop 1+1 för att han har varit i Leksand tidigare och för att de ser att han har varit bänkad, eller inte ens bänkad, han har varit på läktaren i två matcher här med Färjestad. Så kanske man lägger ihop att han ska till Leksand. Det är ju till och med folk som sagt att de har sett honom i Leksand. Och då spetsar man till det eftersom han faktiskt var och så Färjestad Örebro på plats. Men skulle det kunna ske om du får spekulera helt fritt?
Ja, varför inte? För det handlar om, det är bara att man tar över Johan Rynos kontrakt de sista månaderna. Och det är ju en chansning som inte behöver bli så kostsam, med tanke på att Johan Ryno har en uppsida. Och det bör man inte se längre tillbaka än till början av den här säsongen, där han faktiskt spelade väldigt bra för Färjestad. Så det är inte en spelare som var bra för 3-4 år sedan, utan det är några månader sedan. Sen har ju Johan Ryno, med hans stora långa kropp, när han inte har något självförtroende, han ser sävlig ut, då kan han se riktigt, riktigt dålig ut. Men när han har självförtroende, han vågar slå de här passningarna, då är det en som kan avgöra matcher nästan på egen hand. Så det är klart att det vore en drömförstärkning, skulle jag vilja sträcka mig så långt faktiskt för Leksand. Men det är klart, det är infekterat.
Men är det verkligen det, om han blir lite ängslig, lite sävlig sådär, och komma in i ett lag som kanske inte mår riktigt bra, tar inga poäng, och han kanske målas upp som en frälsare, kommer att göra det av fansen? Är det verkligen drömvärvning då?
Kommer han målas upp som en frälsare? För där kommer nog bli lite olika läge, kan jag tänka mig. För han lämnade ju Leksand med ett nyskrivet 5-årskontrakt när Leksand åkte ut, gick till Färjestad, var lite hånad. Så att många kommer ju ta emot honom så här, vad fan ska vi med honom till? Medan andra kanske, som du säger, kommer att nu är Ryn och det är en frälsare. Men jag tror att förväntningarna kommer inte vara superhöga på honom. Alltså med tanke på hur han har levererat på slutet, så tror jag inte de kommer vara jättehöga.
Nej, det är förvisso sant, men jag minns bara hur det var i det här kvalet när Leksand åkte ur, och det kändes som Rynner var livrädd för att Malmö körde fullständigt över honom i det fysiska spelet och han kom ingenstans.
Nej, så att, men hur var det då? Det var ju Rynner och allt kretsade kring, eller hur? Det var ju Rynner.
Och Sallinen får man ju ändå säga.
Ja, men det var ju precis, det var i stort sett de två spelarna allt handlade om för Leksand, och han kände med det nyskrivna femårskontraktet, så kände väl han att oj, en jäkla press. Det får man ändå respektera. Så att jag tror i det här fallet, han får en chans att nollställa sig själv. Han är fortfarande en bra spelare. Det var bara så sent som för några månader sedan han var bra. Så jag tror att det skulle vara en bra värvning. Men jag tror inte man kan nöja sig med bara en värvning, med tanke på statusen på Rivik, osäkerheten om Abbott ens kommer platsa eller om man har någon plats för honom. Så jag tror man måste värva mer helt enkelt.
Ja, men vad finns det då mer att värva? Om jag bara får, innan vi tar den frågan, så får jag säga att jag hade en liten konversation med Peter Jakobsson, sportchef i Färjestad, eller är han general manager? Vi hoppar det snacket.
Han är i alla fall i Färjestad.
Ja, och på frågan om han skulle vara kvar i Färjestad resten av säsongen, så svarade Peter Jakobsson rakt av ja. Men det här rimmar ihop väldigt väl med vad en källa sa till mig. Faktiskt idag, det var med Jakobsson pratade jag i lördags, och då sa den här källan, som ändå jag tycker har ganska bra insyn i Färjestad, att bollen kommer ligga hos Färjestad, att Rynner inte ser det som en omöjlighet att försvinna. För Rynner skulle det bli en möjlighet faktiskt att spela till sig ett avtal nästa säsong också, eftersom han inte har något jobb nästa säsong.
Ja, det är ju sant, men samtidigt får man in Färjestad, om du ser hur det laget var byggt inför säsongen, så var ju Ville Leskinen var ju en forward för topp 6. Mikael Lindqvist var en forward för topp 6. Johan Rynner var en forward för topp 6, eller hur?
Ja.
Nu har man tagit bort då, Leskinen har tagit bort, Lindqvist är skadad. Tar man bort Rynner också, då tar man bort tre stycken som var tänkt för första kedjan, kan man ändå säga, eller första två kedjorna. Utan att ersätta dem.
Det är ju faktiskt så att man har ju ändå gjort exempelvis Marcus Nilsson. Rent lönemässigt så var ju inte han tilltänkt för att vara poängmaskin i Färjestad, utan det var han kanske tilltänkt för en tredje kedja.
Ja, det kan man ju vrida och vända på, absolut. Men samtidigt så tror jag att Färjestad, ska de släppa Johan Rynner, så måste de ha en ny spelare. Och då, jag tror inte att... Det hade ju kunnat varit så här, ska de byta då Spencer Abbott mot Johan Rynner? Ja, det hade kunnat varit spännande. Alltså det hade väl kunnat varit ganska intressant, med tanke på en Spencer Abbott bredvid Marcus Nilsson och Gustav Rydahl. Då hade man kunnat, om man hade fått någonting tillbaka.
Där sa du något riktigt intressant, för det, du har ju varit inne där lite grann tidigare på att Marcus Nilsson har ju alltid presterat som bäst när han haft en rejtare bredvid sig.
Ja, och Viksten har gjort det jättebra, men då kan ju Viksten också få en annan roll i då en andra, alltså en tredje kedja, så att Viksten fyller ju en annan roll där också. Så att jag tror inte Färjestad, förutsatt att man inte får hugg på någon annan spelare, då tror inte jag man släpper Johan Rynner. Så att där din källa som säger att bollen ligger hos Färjestad, det är jag helt säker på. Hade Johan Rynner fått bestämma, så tror jag han hade velat lämna redan nu.
Ja, men det tror jag också. Men vi får helt enkelt se vad som händer. Kanske är det så att när den här podden släpps under måndagsmorgonen, så kanske något har hänt, det vet man inte. Det är lite annorlunda inspelning det här. Och att vi sitter lite grann innan, men vi får se. Ja. Men jag får återkoppla till frågan jag ställde, som jag avbröt själv innan du hann svara på den, som gällde vad det kan tänkas finnas för Leksand, eftersom du var inne på att de behöver mer än Johan Rynner. Vad finns det? Jag menar, marknaden säger alla att den är tvärdöd ju.
Ja, men det är ju du som ska berätta för mig vad som finns, inte tvärtom. Jag kan berätta i så fall om de värvar en spelare, vad den ska göra eller inte göra, men ge mig någon namn istället.
Ja, nej, men alltså Leksand var ju i Finland, som jag var inne på förra veckan, och jag vet ju att de till exempel har tittat på den här Chris De Sosa, som sprutade in poäng i Österrike förra säsongen. Jag vet att Rögle tittade på honom och faktiskt träffade honom förra säsongen också, men att det inte har blivit någonting där. Alltså de tittar ju ändå på poängspelare, så det är ju spelare som de vill se högt upp i laget.
Men Chris De Sosa, det är ett coolt namn.
Ja, det får man säga. Vad ska man säga att det låter som?
Chris De Sosa. Han har gjort 19 mål i år i finska ligan, så det borde rimligtvis vara en spelare som ska göra mål. Men ja, det för mig osökt in på coola hockeynamn. Chris De Sosa hade man ju velat haft i sitt lag. Jag har två namn som sticker ut som jag alltid tänkte på när jag spelade. Det fanns en för många år sedan, en kanadensare som heter Loney Bahones.
Ja, det låter som han kan vara släkting med den amerikanska fotbollsspelaren Marcelo Balboa.
Och Pat Falloon, han var ett första val för San Jose. Jag tror det var San Joses första val någonsin. Pat Falloon, det är ett coola namn.
Men ett namn som ändå jag tycker har varit coolt i SHL var ju Modo och Malmö-spelaren Xavier Magic. Kommer du ihåg honom?
Ja, absolut. Det var ju snyggt. Det var ett bra namn. Men det är liksom så här, nummer 8, Sanny Lindström. Det låter ju så här töntigt. Number 8, Chris D'Souza.
Men spikern i Karlstad kan ju göra coola namn av ingenting ju.
Men du, Chris D'Souza, blir det någonting i Leksand? Eller vad, hittade de någonting när de var i Finland?
Nej, de hade åkt dit och jag har fått signaler på att de verkligen har dammsugit Finland utan att få någon riktig träff. Men det kan ju såklart ske förändringar och de känner att de vill ha in kroppar i truppen, som har blivit så populärt att säga nu för tiden.
Kroppar i truppen, ja det är bra. Ja, men jag håller i tummen att Chris D'Souza, att han, oavsett var han landar i SHL, så det är en spelare jag suktar efter D'Souza.
Ja, men jag tycker vi håller oss kvar lite grann där vid bottenstriden, eller om man nu får kalla Brynäs för bottenstrid. De är ju ändå på nedre halvan och slåss någonstans där kring sträcken på nedre delen av tabellen. Och jag sa ju faktiskt att Brynäs skulle kolla Simon Bertilsson i förra poddavsnittet. Och där har jag kollat upp lite grann mer kring Bertilsson. Och ja, det stämmer ju att de har kollat Bertilsson. Men jag har också fått signaler på att Bertilsson inte känner sig tillräckligt fräsch för att ta sig an uppdraget att komma hem redan nu, utan han har varit igång. KHL-lagen startar ju jättetidigt och han har haft en väldigt lång säsong, spelat mycket matcher, att han inte känner sig fräsch nog för att komma hem till Brynäs. Det var signalen jag fick i veckan i alla fall.
Ja, men det signalerar ju ändå någonstans att Brynäs är rätt aktiva på marknaden och tittar både forward och backsidan såklart. Och nu när man fick Marcus Ersson skadad, det var, aj, då blir, när man såg det där, Jakob Josefsson blev fälld upp med skridskon, aj, det såg så otroligt läskigt ut. Vi håller tummarna för...
Ja, vad var det? Det är väl konstaterat en ögonskada nu, så vi får bara hoppas på det absolut bästa. Det där med ögonskador är otäckt. Vi har ju Mattias Weinhandel som har råkat ut för en ögonskada. Vi har Carl Söderberg som har råkat ut för en ögonskada. Ja, vi får verkligen hoppas att det går bättre för Ersson där, för att de tappar ju faktiskt synen på ögonen båda två.
Ja, det såg jätteläskigt ut. Och en ren olycklig situation där faktiskt Ersson, han blev utvisad i situationen, vilket gör att Jakob Jonsson skridsko åker upp. Ja, det såg jätteläskigt ut. Oj.
Men givetvis, förra veckans snackis, den utspelade sig på den småländska östkusten. Det var ju när Håkan Åhlund fick lämna sitt jobb, och det skedde i fredags. Oskarshamn hade ju klubbat redan innan matchen mot HV71 på torsdagen. Men de skrev det så snyggt som att det var fokuset på Håkan Åhlund från media de senaste dagarna som anledning till att man valde att sparka honom. Men så är det ju givetvis inte.
Nej, det lär det ju inte vara. Men det jag tycker var anmärkningsvärt i det här, eller jag ska säga, det är en unik sparkning på väldigt många sätt. Håkan Åhlund har gjort jättebra resultat. Vanligtvis när man sparkar en tränare så kan man säga, ja, vi ligger på en position i tabellen som inte infriar vår målsättning. Oskarshamn ligger ju faktiskt i en position nu där man fortfarande med 14-15 matcher kvar mer eller mindre har saken i egna händer och klarar sig kvar utan kval. Det är ju helt otroligt.
Ja, och jag menar, Håkan är den tränaren som tog upp Oskarshamn till SHL. Det här har ju inte skett på sportsliga grunder, och det tror jag är alla helt rörande överens om.
Nej, men då tycker jag också att man, då får man ta bladet från munnen någonstans. För nu tycker jag att Oskarshamn i det här fallet, de ser ju väldigt amatörmässiga ut. Istället liksom, lägg kortet på bordet, det här och det här, därför gör vi den här förändringen. För att dessutom...
Jag förstår att du tänker så, men jag tror att Oskarshamn i det här fallet, att de måste skydda människor som har varit inblandade i olika situationer med Håkan Åhlund. Och det är därför de inte kan lägga korten på bordet i det här fallet.
Så du menar att de har ett personalansvar mot spelare eller ledare eller folk i föreningen då som de vill skydda?
så skulle jag säga att det är därför Oskarshamn är tvingade att vara tysta om vad det är som är anledningen. Utan man har helt enkelt tagit beslut. Sen är det ju bara rent nonsens att det är för att det är ett ökat medietryck på Håkan Åhlund. Det som jag möjligtvis kan köpa i det här fallet var att man påskyndade den här processen från att göra den under uppehållet till att göra det redan innan sista matchen inför uppehållet. Det är möjligtvis påskyndade processen.
Tror du, bara rent spekulativt, tror du att Håkan ville lämna Oskarshamn? För det känns ju som att det, är mycket, det har varit mycket fokus på Håkan själv. Han gick ut och sa att han skulle lämna under säsongen, vilket man kan tolka också som att det var ödmjukt och schysst av honom. Men sen har det ju varit mycket skriverier om honom varje dag, om Håkan i stort sett. Det har ju blivit ett fokus, som de faktiskt säger också. Men tror du Håkan har känt att, nej men, liksom, ta mig härifrån eller någonting så?
Nej, men jag tror han har varit ganska likgiltig. Får han sparken så är det skitsamma. Lite grann åt det hållet.
Men jag har varit inne på att ett lag som avskyr sin tränare, de går inte att vinna mot Skellefteå, de går inte att vinna mot Luleå, de går inte att vinna mot Frölunda i närtid. Och när spelarna gick ut och uttalade sig också, ledande spelarna gick ut och uttalade på det sättet, vilket jag tycker är helt åt helvete. Alltså, man spelar för klubben, inte för tränaren.
Och har man, vad skulle du säga?
Nej, men har du problem med att klubben har tagit ett beslut, då får du ta det med klubben, då får du lösa det. Sen utåt sett så får man stå en enad front. Jag förstår att det är kontroversiellt, för Håkan har inte gjort dåliga resultat, och uppenbarligen har han flertalet ledande spelare med sig. Men då tycker jag att när man går ut och gör på det sättet, så man liksom, man nedvärderar och förnedrar hela sin klubb, sin arbetsgivare. Det tycker jag är skitdåligt, rent ut sagt.
Ja, jag blev faktiskt förvånad att de var så pass offentliga med den kritiken. För de hänger ju dessutom ut en anställd i föreningen och kallar den inkompetent. Och det tycker inte jag är okej mot en person som kanske jobbar med dem på daglig basis. Så att, men, det tycker inte jag är okej.
Ja, okej. Men bara, vi stannar upp lite där. Det är ganska intressant. Jag baserar ju den här känslan som jag har utifrån att jag tänker att jag var ett omklädningsrum. Hur fungerar ett hockeyomklädningsrum? Och det här handlar inte om att om någon mår dåligt så ska det råda en tystnadskultur, eller som det har varit i NHL med mobbing och psykisk ohälsa. Det är inte det handlar om. Men i det här fallet så måste truppen stå enade. Och det baserar jag utifrån min erfarenhet som spelare. Du är ju mer en journalist. Du borde ju älska de här snaskigheterna när de öppnar upp sig och pratar. Tycker inte du att det är bra då?
Jo, alltså, jag tycker väl det är bra ur ren klicksynpunkt, om man nu får tänka så. Mm. Att det är befriande att någon säger vad de tycker, men det finns ju också gränser för det. Jag tycker ju ändå fortfarande att de inte har sett till klubbens bästa när de har gjort det. Det kan jag ju tycka, även om jag ändå en viss del inom mig tycker att det är befriande att de säger vad de tycker och tänker. Men det blir ju en offentlig pajkastning, och det tycker jag också. Det är ju ändå min ståndpunkt i det här.
Ja, nej, jag tycker att det känns som en Oskarshamn, en liten förening i SHL. Och det märker ju liksom i det här fallet ganska oproffsigt, som jag tycker mycket har varit skött. Du skulle ju aldrig se de här sakerna i Djurgården, Luleå, Frölunda. Alltså, det skulle aldrig spelarna uttala på det här sättet i de lagen.
Nej, men så är det ju. Men det här som har varit Oskarshamns dilemma hela tiden i det här, det är ju att de ledande spelarna, de som spelar mest, typ Jonas Engström och Oskar Nilsson, och det skrev jag redan när jag skrev artikeln här i onsdags var det, eller torsdags tror jag det var, innan HV-matchen, och då skrev jag att det var deras stora dilemma att de inte hade de ledande spelarna med på det här tåget. Och innan man gör det så måste man ju se till att synka med dem. Och man lämnar inte rummet för man är överens om den fronten man ska stå utåt.
Precis. Mycket, jag har varit med i, jag menar, Färjestad där när Robin Ram, när det var dopingfall, det slog ju ner hela laget. Alla var ju helt chockade, men då var det en enad front utåt att liksom, okej, det här får inte läcka ut, det här måste hanteras på det här och det här sättet. Och då löste man det, och på det sättet så växte en grupp samman också. Vi tog ju avstånd från det som Robin hade gjort, och vi tog ju avstånd också från Robin lite som person, eftersom han försvann ifrån laget tämligen omgående. När det uppdagades då i det här fallet 2010 att han hade tagit anabola steroider i en ganska stor omfattning. Med det sagt så är det också, det händer inte de här storklubbarna. Du hanterar saker internt. Och sen utåt sett så är du enade. Och där är Oskarshamn har ju visat prov på, ja, väldigt amatörmässigt. Och spelarna där är ju, ja, det, jag tycker det är dåligt, dåligt faktiskt.
Men en fråga man faktiskt kan ställa sig är ju, de allsvenska lagen, Modo och Björklöven, går som tåget. Sitter de och gnuggar händerna när de ser vad som händer i Oskarshamn? Jag menar, Per Kente är ledare i Björklöven, sportchef Björn Hellqvist är tränare i Modo. Sitter de och myser åt vad som händer i deras gamla klubb som de kanske kommer få möta framåt vårkanten?
Myser är väl fel ord, men jag tror de ser nog på med, jag ska inte säga med förvåning, men jag tror de också har varit i Oskarshamn, men jag tror de känner att det här känns inte bra. Och indirekt så i förlängning så är det någonting som skulle kunna gynna dem också. För är det så att, jag menar, du har ett splittrat lag, om inte de klarar att gå ihop som trupp när spelarna uttalats på det här sättet som de har gjort och pratar om att man har 18 av 22 spelare med sig. Ja, de här andra fyra då, inte de en del av laget då? Förstår vad jag menar? Det är klart att det är ljuv musik skulle jag vilja säga i Modo och Björklövens öron. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Jag har en liten teori här, får jag presentera det för dig?
Varsågod.
Modo Björklöven och Modo kommer möta varandra i en serie bästa av fem. Det är fullt rimligt att kunna spekulera att den matchserien kommer gå till fem matcher. Eller hur?
Ja, så lär det ju bli, så lär det bli.
Du har en sluts... Eller vad heter den där fortsättningsserien?
Den heter slutspelsserien. Ja, och det är sista året den kommer att spelas.
Du har en slutspelsserie sen där Timrå och Västerås, kanske Bofors eller Karlskoga, Södertälje. Ja, men du har några lag där som kommer gå in i den serien. Lek med tanken att Timrå får en ganska enkel resa i form av man tar några tidiga segrar, man har med sig extra poäng in i den serien, får möta ett Modo som är, ja men du vet, gått fem rejäla tuffa slutspelsmatcher.
Mm.
Ja, alltså du vet, det är ett ganska bra läge för Timrå då. Ingen press, och alla tänker att Modo måste vinna. Du har ändå den här derbykänslan. Visserligen Modo två hemmamatcher i det bästa av tre. Men jag ska inte ropa hej för tidigt att det här laget som förlorar kommer gå vidare utifrån det. Så det blir grymt viktigt att vinna den hockeyallsvenska finalen.
Ja, men så har det ju faktiskt varit de andra åren att laget som har studsat från slutspelsserien, jag menar Leksand har tagit den vägen. Det är till och med två gånger som de har tagit den vägen. Så att det är ju inte alls omöjligt att de kommer omvägen, så att säga. Den kan mycket väl visa sig vara bättre för gruppen att komma ihop sig på slutet, så man känner sig som ett vinnande lag. Och lek med tanken att det skulle bli Timrå som spelade den matchen, då har de ändå med sig att de fullständigt körde över Modo på bortaplan i seriespelet också. Så att jag tror inte de ser det som en nackdel att möta det förlorande laget, och ser nu gärna att det går till fem matcher.
Men där, vad tror du, har Modo hittat den sista pusselbiten? Vi pratade ju om problemet som Modo måste lösa med Erik Hanses och Lundin, va, som är målvakterna.
Mm, Linus Lundin där,
Linus Lundin, som är två bra hockeysvenska målvakter. Men vi pratade ju tidigt om att ska man ta steget upp så måste man hitta en målvakt. Och det har man ju gjort nu, och det är ändå meriterat, får man väl ändå säga. VM-målvakt, tjeckisk VM-målvakt i... Patrik Bartoszak, va?
Ja, men det är ju... jag trodde inte mina ögon när jag fick reda på det. Lite surt faktiskt för min del att jag torskade det nyhetsracet mot Örnsköldsviks Allehanda med en minut. Det är sånt som jag fokuserar på den här branschen. Men givetvis, det är ju en ruggigt meriterad värvning. Jag menar, en VM-målvakt, han stod med 3 kronor i VM i våras. Det där ska ju vara en målvakt som ett slutspelslag som vill gå långt i SM-slutspelet ska kunna värva in.
Ja, nej, det är ju, man tänker liksom Roman Will som är jättebra i Rögle. Då är det ju här är en bättre målvakt än Roman Will, med tanke på att han var med i det tjeckiska landslaget i VM i fjol och stod och premiären mot Sverige. Sen ska man också ha i beaktning, det måste man ändå säga, att det har inte varit helt enkel säsong för honom i år. Han har ju tagit timeout och varit på behandlingshem och
psykiskt. Jo, han har haft lite personliga problem där, ja.
Ja, exakt. Så att det är liksom inte bara att komma in och spela. Men potentialen finns ju där. Duellen, Canada mot Bartoszak hette han, va?
Bartoszak, ja.
Bartoszak, det är en rätt bra målvaktsduell.
Ja, det kan man lugnt säga. Canada har ju varit grym över hela säsongen. Det är ju av många bra Per Kente-värvningar så är det ju nog den bästa han gjort denna säsongen i alla fall.
Men du, det är mycket, vi pratar ju ofta, podden pratar mycket om SHL och 15 februari, värvningar. Är det någon kapprustning som sker i hockeyallsvenskan med spelare?
Ja, men du, det är ju bara att titta på vad Modo och Björklöven håller
ja,
på
men,
med.
Ja, utöver det att jag tänker, jag menar, Timrå, ja, de har tagit in Valle Valtrom om det, alltså, men är det... Finns det dels ekonomi, men är det någon lag som är ute och hugger på spelare?
Ja, men en spelare som har varit här lite på marknaden här är Filip Ahl som ja, han har väl gjort 40 poäng i BIK Karlskoga här ja. Och helt plötsligt försvann han från laget och jag hör att han har hittat en ny allsvensk klubb nu faktiskt, så att jag hör att han är klar, jag gissar på.
Är han klar för en allsvensk klubb, säger du?
Jajamän.
Timrå?
Nej, det var många som faktiskt trodde att han skulle gå till Timrå. Men nej, han är inte klar till Timrå.
Han kan inte gå till Västerås där från Karlskoga lite det var. Västerås säger jag.
Nej, det är inte Västerås. Det är faktiskt Södertälje som har fått honom på ett avtal som jag har förstått det. Och det är lite intressant att han lämnar BIK Karlskoga där. Det kändes ju inte som det var helt smärtfritt när han lämnade BIK.
Nej, och där i det här fallet så tror jag väl kanske det handlar inte precis som Håkan Håland tror jag inte handlar om sportliga prestationer på grund av att Filip A lämnar, utan jag tror ju helt enkelt gruppen kände att skulle kunna bli ett bättre lag utan Filip A i det fallet, så att jag tror Södertälje får att göra med Filip A som är en jätteskicklig spelare, men han har också en personlighet och karaktär som man måste hantera, som inte, jag tror inte, det är inte alltid helt enkelt, men klarar man att balansera Filip A så får man faktiskt också en toppspelare. Att det blir en utmaning för sportchefen i Södertälje, Micke Samuelsson, att balansera och få ut max av Filip Ahl. För då är det som jag sa, toppspelare i Hockeyallsvenskan.
Ja, men det är ju naturligtvis framförallt Dennis Bosic och Niklas Falk som kommer få hantera honom i det dagliga jobbet. Men kan de få in honom där och att han levererar poäng så kan ju SSK bli ännu farligare än vad de faktiskt redan är. Jag skrev ganska tidigt att de kunde bli vårens lag och de är ju uppe på topp 8 nu. Jag tror att de kan avancera något hack till. Jag tror inte de rör på Västerås eller Timrå eller BIK Karlskoga, men de kan kanske skaffa sig lite förutsättningar och kanske bygga lite på Filip Ahl som kan komma in och få lite nytändning där.
Ja, men alltså, man kan ju, Vita Hästen har ju 63 poäng, Södertälje 60, tar sig förbi där, då är man ju, går man in som fjärde lag i slutspelserien, och det, större under har ju skett än det, att man kan ta sig vidare därifrån, så att, nej, spännande om de får ordning eller får ut maxa Filip Ahl, om vi säger så. Johan, var det förra veckan eller förra veckan du slog fast att det är bara tre lag som kan vinna SM-guld? Det var Luleå, det var Färjestad och Frölunda. Jag sa inte emot dig att någon av de tre lagen, men HV71 nej, som de har spelat nu, Djurgården, kan du räkna bort dem? Vill du lägga till någon lag? Du har chansen nu.
Har jag chansen att ändra mig? Ja, men det är ju aldrig fel att kunna gardera sig lite. HV71 tänker jag inte lägga till, men jag är beredd att lägga till Djurgården, för så bra som de har gått det här de senaste veckorna så bara tyder allting på att de bara mer och mer och mer kommer få ihop det här, och de har ju ett bra lag på pappret, så om jag får ändra mig lite, det är fegt, men jag får väl rätta upp det till fyra stycken då.
Nej, men jag var ju faktiskt och gjorde Djurgården här mot Frölunda i torsdags på Hovet, och jag har varit jätteimponerad av, dels var det en bra match, sen vart jag grymt imponerad av Djurgården, sättet man spelar, den farten som man återigen har i spelet. Jag tycker man har tyngre lag i år, man är jobbigare att möta, klarar att låsa fast pucken i anfallszon. En sån som Patrik Berglund, jag tror knappt nämnde hans namn i sändningen eller under matchen, han gör ju i grunden en bra match, men han är en del av ett lagbygge som fungerar väldigt bra nu, så att Djurgården definitivt ett av de lagen som man ska räkna in där. Och där ser inte jag att ett lag som behöver värva så mycket heller.
Vad betyder det att Ulle Alsing missar så mycket matcher som han kommer att göra? Det är väl resten av grundserien han kommer att bumma, va?
Ja, tungt såklart. Jag gillar Ulle, han är en bra back, och han och Tom Nilsson har ju varit superbra tillsammans. Men Djurgården har trots allt en bra backsida. Men en Ulle Alsing i form är ju, får väl ändå säga, en av en toppback i serien. Så det är klart att det är enormt avbräck för dem.
Men då slår vi fast att Djurgården kommer vara topp 6. Alltså det finns ju mycket vi har slagit fast den här säsongen som ändå har visat sig att det inte är så. Men på tal om att du såg en match i torsdags. Jag såg Skellefteå spela i Malmö i torsdags. Och alltså jag
har inte sett ett så uddlöst Skellefteå på många, många år. Jag jämförde det faktiskt med när de fick stryk med 11-2 mot Malmö i kvalserien 2005. Jag tyckte Skellefteå var riktigt, riktigt dåliga. Och de hade det var i fjärde raka torsken. Nu vann de mot Linköping, men alltså Skellefteå ser ju inte jag som ett lag som är på topp 6 så ojämna som de är.
Nej, det är ju märkligt, för ett tag där så kändes det som att de var garanterade nästan topp 6. De bara vann och vann, och Gustav Lindvall, ja men han släppte knappt in ett enda mål. Och du hade, även om inte Möller och Lindström levererade liksom på toppen då, så hade du Wingel, Alvarez, Fredén, de här spelarna. Det kändes som att man har fått ett helt annat djup i laget. Vänta. 11-2, har Malmö vunnit med 11-2? Berätta mer om den matchen. Det 11-2 är ju helt galet.
Ja, jag önskar att jag kunde berätta mer om den matchen faktiskt. Jag var inte på plats på den matchen. Och det är helt sjukt faktiskt. Jag var inte på plats i en match i kvalserien som Malmö spelade i början på 2000-talet. Och det kan man ju fråga sig varför jag inte var det ju.
Det vill jag gärna veta.
Ja, det vill säkert många. Och det är väl inte mitt livs stoltaste ögonblick det där faktiskt. Jag var faktiskt avstängd.
Från matchen?
Jajamän.
Som supporter?
Ja, exakt.
Du var avstängd av Malmö, alltså föreningen Malmö.
Ja, exakt.
För att...
I matchen innan så hade jag varit lite för arg på parkeringen efter matchen.
Stanna upp där. Vadå, hade Malmö spelat match då och hade förlorat då, tänker jag?
Ja, men exakt.
Och de hade förlorat hemma mot...
Mot Brynäs torskade de, och den betydde ju jättemycket, den matchen. Det var ju de två lagen som kom från elitserien ner till kvalserien, och de torskade mot Brynäs, och det var en väldigt avgörande match för resten av utgången, för Leksand gick ju som tåget den säsongen med Ryder och alla de här, så det stod ju nästan mellan Malmö och Brynäs. Och en spelare som de hade värvat in den säsongen som fick ta precis all skit. Jag tror det var kanske för att han var först upp från spelargången och ut på parkering, var ju Peter Hammarsson. Så då stod jag och mina tuffa polare där utanför och skulle förklara ett och annat för honom, hur oduglig han var, och han hade spelat sin sista match i Malmö och allt vad det var. Så det var ju på så barnslig och tramsig nivå. Men naturligtvis, det var ju vakter och så som såg vad vi gjorde. Vi var ju inte direkt anonyma. Och vi gjorde ju bort oss. Och vi fick ett samtal där efter den helgen av klubbdirektören Stefan Kryger på den tiden, som förklarade att vi som hade varit där, vi hade gjort vårt på Malmö-stadion resten av den säsongen.
Oj.
Så vi fick inte se resten av kvalseriematcherna på hemmaplan, och då inkluderade du den 11-2-matchen. Men en lustig sak i den här 11-2-matchen, en spelare som kliver in och gör ett hattrick i den matchen är Peter Hammarström.
Men du hade det redan då, vet du. Du säger att det är Sanne och Svensson-podden. Du hade redan förmåga på den här tiden, 2005.
Ja, tydligen. Men det sitter ryggmärgen.
Har du någon gång träffat Peter Hammarström efter det, Humlan som han kallas?
Nej, faktiskt inte. Han var ju faktiskt lite grann expert på, jag frågade om det var på C-more eller om det var när det var på den här kom hem-tiden när de sände pay-per-view-matcher. Då var han ju faktiskt expert i sändningarna. Men jag tror inte jag har sprungit på Peter Hammarström. Men alltså, jag är ju faktiskt beredd att be om en offentlig ursäkt.
Då vill jag om Peter Humlan Hammarström, om han lyssnar på den här podden nu, så vill jag att du öppnar ditt hjärta och säger några välvalda ord till honom.
Ja, men då gör jag det här och nu. Peter Humlan Hammarström, jag ber verkligen om ursäkt för vårt sorgliga agerande på Malmö-stadions parkering i april 2005.
Fint. Känns det som att ta lätta från hjärtat nu?
15 år senare, det känns bra. Det känns riktigt bra.
Men ja, fint att du ber om ursäkt. Men Peter Humlan Hammarström, värvades han till Malmö från HV71?
Kan vara så. Han kan väl tillbaka dit också.
Var det så det var kanske? Jag vet att han var AIK och allting. Men du, HV71, det tror du inte på som topp 6. Nu är ju de är ju heta nu, och de har fått igång ett powerplay-spel helt från ingenstans. Leverans från fler spelare. Elias Andersson gjorde debut i lördags. Det är ändå, jag var inne på det sist, den spelartruppen är ju inte gratis. Du räknar bort dem helt. Inte helt, som en guldkandidat.
Det har jag gjort. Nu har jag ju bestämt mig för fyra lag, så nu har jag ju räknat bort dem helt från guldracet. Så det har jag, ja.
Man har ju en bred trupp nu, alltså man har ju en uppsjö med forward nu när Elias Andersson är med i laguppställningen. Och nu har man ju spelat bra under den här perioden som Anthony Camara, som jag tycker ändå kanske har varit en av de bästa spelarna i laget. Han har varit borta, så har det är fler som har klivit fram för HV71.
Ja, han är väl intern poängkung i laget också till och med, och alltså det är ju ett jättetufft jobb för tränarna att plocka ut de 12 som ska spela, och vad jag hör så är ju Anthony Camara en spelare som HV vill fortsätta satsa på. Jag hörde bara för några dagar sedan att han har skrivit nytt kontrakt med klubben till exempel, så, som jag tror kan komma att bli officiellt här lite senare. Så att det är ju en spelare som ska in i laget också utöver det.
Ja, då känns ju som att de inte behöver värva mer forwards nu i alla fall. Och det känns som ett lagbygge som faktiskt nu är klart, skulle jag vilja säga, när man värvar in Elias Andersson där, som ändå är en, får vi säga, spetsspelare.
Ja, om de inte väljer att släppa någon spelare, för jag menar, Johan Jonsson har ju varit en vända i Oskarshamn och gjort det jättebra där, tycker de, så, och varit jättenöjda med det han har gjort. Så det skulle kunna vara en sån spelare som går ut på lån där. Om det nu finns en möjlighet att kunna plocka tillbaka honom senare om Oskarshamn har spelat klart.
Men du var ju i Malmö i lördags, Malmö mot Luleå. Och jag såg du skrev på Twitter, va, att Malmö gjorde ingen dålig match. Men hur bra är Luleå, eller hur bra var Luleå?
Alltså, det var ju inte så att det sprakade om Luleå, men de är ju så jäkla välorganiserade. De är ju så svåra att komma åt, de håller sina lag på utsidan. Sen så har de ju lite småspetsar här och var, ursäkta uttrycket om jag kallar vissa spelare för småspetsar, men en sån som Einar Emanuelsson är ju ingen som någon nämner som en superspets i den här ligan, men han är ändå jäkligt bra. Det är en vass spelare. Där är liksom, det finns ju spelare i varenda kedja som är riktigt bra.
Jag ser att du gör ju det här hockeymagasinet som Expressen delar ut. Och då ska man ju sätta getingar, och vi har varit inne på det tidigare, de här getingar, det engagerar folk. Jag såg när vi pratade om en fråga här för någon vecka sedan, så var det någon som skrev: Johan, du satte 3 getingar på Johanne Tyrvinen.
Jag ska väl säga att det var vår kollega Robin Lindgren faktiskt som satte 3 getingar på Tyrvinen, men jag höll ändå med Robin, för vi ser ju över dem tillsammans. Och jag gick lite grann på, om man tittar på sånt som Marco Anttila, vad han ändå uträttade i SHL, och han var ju en tongivande spelare i VM-laget. Så då gick man lite grann på det, han har aldrig spelat i SHL, och det är en svår liga att spela i. Så av den anledningen, men hade vi fått sätta betygen idag, så hade vi givetvis satt ett högre betyg.
Vad är det, 4, eller är han och nosar högre än så, tycker du?
Nej, jag tycker det är lite för få poäng, alltså det är en enormt bra spelare, men jag tycker inte han är uppe på Lash och Jocke Lindström-nivån, som ändå jag tycker krävs för 5 och Jakob Josefsson. Det är ju på den nivån man behöver ligga. Under söndagen så skickade du ut frågor till våra lyssnare i vanlig ordning, Sanni. Och jag ska säga det också innan, att lite i skymundan har ju alla våra vykort som vi har fått kommit. De landar ju på redaktionen på Kvällsposten, så att vi är inte inne aktivt och läser dem. Vi får dem skickade till oss faktiskt från redaktionen på bilder av vår eminenta kollega Johan Dolk Wall faktiskt. Han vill bli kallad sekreterare av oss, så får vi säga och tacka honom för det.
Han gör ett jättejobb, Johan. Gör ett jättejobb.
Ja, det får man verkligen säga. Vi har faktiskt fått en hel del vykort, och det är jäkligt roligt. Och vi vill, utan att nämna några namn, så vill vi tacka alla faktiskt som skickar de här vykorten. Det är kul att folk använder sig av den funktionen. Men vi ser ju helst att man skickar konkreta frågor via Twitter, för det tar lite tid med postgång och så vidare innan frågorna kanske blir inaktuella. Och Sanni, du skickar ju ut. Har du fått några intressanta frågor den här veckan?
Massvis med frågor. Adam Hägglund, vi börjar med hans fråga. Är Kristoffer Berglund den sista pusselbiten som behövs för Björklöven, och hur aktuell är han för en comeback? Det undrar Adam Hägglund.
Ja, intressant fråga. Jag skickade faktiskt ut det efter att Björklöven torskade mot Modo här i förra veckan, och sa jag tar för givet att Per Kente kommer att kolla med Berglund i alla fall, men
Det verkar inte som att det var någonting som kändes vidare aktuellt när jag luftade frågan med Kent. Det kändes som att han redan hade fått ett stort njet.
Men behöver han inte då, om vi bara går vidare där, behöver han inte en högerskjutande back, en högerskytt på en rightare helt enkelt på backplats istället för Alexander
Deilert? Deilert är ju skadad, så att det är ju definitivt en högerfattad back, en offensiv back som han behöver få in, Kent. Och jag skulle kunna ha ett förslag till Kente som till och med är född i Umeå, och Marcus Björk som har hamnat i skymundan i Malmö sen Helge Grans trädde in i laget och har suttit på läktarna i 3 av de 4 senaste matcherna, men jag inte ljuger här nu. Marcus Björk skulle ju kunna vara en som bricka, har jobbat med Kente tidigare i Oskarshamn till exempel, och han har ju egenskaperna som Deilert har plus lite till skulle jag vilja säga.
Så du menar Brandon Eriksson säger att Löven måste få in en stjärnback. Vem ska det vara? Tycker du att Björk skulle kunna vara en stjärnback i Hockeyallsvenskan?
Ja. Alltså han var ju poängbästa back senast han spelade i Hockeyallsvenskan. Så det är klart att det är en stjärnback i Hockeyallsvenskan. Nu har han fått lite SHL-erfarenhet också. Det skulle kunna bli en chans till revansch för Marcus Björk som trots att han inte har gjort en jättedålig säsong i Malmö faktiskt har blivit petad av en 17-åring som har kommit in och tagit hans plats i powerplay och platsen i laget. Så det, varför inte egentligen? Men det kommer ju ligga i Malmös händer om de verkligen vill släppa en back också.
Ted Vincent frågar, prislappen på Anton Holm. Anton Holm gick ju då till Skellefteå. Måste Skellefteå köpa loss honom eller hur funkar det? Vi pratade förra veckan om att när klubbar vill värva från Finland så ska finska lagen sälja dem. Du nämnde siffror på 60 000 euro. Måste Skellefteå betala för en sån som Anton Holm då till exempel?
Ja, men någonting tror jag säkert TPS och bara krävt för honom. Samtidigt är det ju så att Anton Holm har inte rosat marknaden speciellt hårt i finska ligan. Jag tror han har gjort typ 12 poäng på 33 matcher eller någonting i den stilen. Och jag tror inte TPS Åbo kan kräva in några supersummor för honom. Jag tror mer att TPS Åbo ser en möjlighet att hitta en plats till någon annan som kanske gör ett bättre jobb i laget än en import som inte levererar för dem.
Adam Westlin här frågar, det finns ju en Ika Kangasniemi som lag har tittat på i Finland.
Mm.
Det ryktades lite om honom till Modo. Vad tror, finns det någon sanningshalt i det eller är han ute på marknaden till alla klubbar?
Ja, alltså han har ju legat ute på marknaden faktiskt ganska lång tid när det kom upp här i förra veckan att han låg ute till förfogande. Då hade jag ingen aning om att Modo hade varit på honom. Det var ju faktiskt uppgifter som jag läste i media då. Men jag har kollat upp lite grann kring honom. Ja, han är ett spår för Modo, det är ju helt sant. Men sen om det blir så eller inte, det vågar inte jag svara på.
Vad tjänar en SHL-domare i månaden, frågar Svante Kopp. Jag vet inte riktigt, men jag tror att, vad tjänade Daniel Winge?
Han som exakt. Han avslöjade ju faktiskt det helt från ingenstans vad han tjänade den sin sista säsong här nu. 42 000 kronor i månaden. Men det är väl säkert individuell lönesättning. Micke Nord med x antal guldpipor lär ju tjäna lite mer.
Ja, men jag tror inte lönerna, de vet för en del år sedan, för 6-7 år sedan i samband med att många meriterade domare slutade och Marcus Winneborg flyttade till Schweiz, så ville SHL dra ner lönerna för domarna. Så jag tror inte att du liksom inte är uppe på fantasisummer som 70 000 i månaden på någon domare. Jag tror bästa ligger 55 någonstans skulle jag kunna tänka mig.
Och det är ju ändå en bra lön för att få syssla med någonting man älskar på heltid.
Ja, men ja, det är en bra lön, men samtidigt så tycker jag att med tanke på hur du ser en snittlön för en hockeyspelare i SHL. Den ligger alltså på 120 000.
110 är det va?
Nej, det var 100 nya siffror som kom ut här för någon vecka sedan. Så att snittlönen ligger på 121 000. Jag ska inte helt ta gift på det. Men vi säger mellan 110 och 120 000. Varför ska en domare inte få möjlighet att tjäna mer? Alltså kunna utbilda sig mer eller sätta högre krav eller få en morot att fler vill vara domare. 55 000 är jättemycket i det vanliga arbetslivet, men en domares karriär avslutas som Patrik Sjöberg när man fyller 50 år. Sen ska han ut på arbetslivet. Inga pengar som han kan luta sig tillbaka resten av livet på.
Nej, men precis. Du är inne på någonting där som jag gillar att du säger, att om man gör det till ett högavlönat jobb så kommer det ju öka
folk som vill bli dummare också om man låter dem tjäna 70-80 tusen i månaden. Men visst, pengarna ska ju fram också. Det var ju bara något år sedan man tvingades dra, eller tvingades ska jag väl kanske inte säga. Man drog i nödbromsen på ekonomin på dummarna och tillsatte väldigt mycket lokala dummare. Det var ju Ulf Rönnmark som drog igång det där. Så att jag menar, Tobias Björk och Linus Ölund gjorde ju knappt någonting annat än att dömde Luleå och Skellefteå på hemmaplan förra säsongen.
Nej, det är ju, vi får väl kanske, det är miljötänk i SHL, vi kanske det är det istället för ekonomispar, att de får åka bil till matcherna.
Det låter ju bättre i alla fall.
Men det är jättemycket frågor om Leksand, det har vi avhandlat. Det är jättemycket frågor om Oskarshamn, det har vi avhandlat. Men en fråga som vi inte har pratat så mycket om gällande Oskarshamn, de tog ju också in Perra Jonsson, Per-Erik Jonsson, den gamla guldmakaren från Karlstad. Han som också tog upp Leksand och räddade kvar Modo. Han är ju en utryckare av rang. Klarar han att rädda Oskarshamn också?
Jag tycker nästan att du ska svara på den frågan, för du har väl jobbat med Perra. Ja, du vet hur han är.
Perra har ju en förmåga, och det här mötet människa-människa, det är han jätteduktig på, Perra, och skapa förtroende i en grupp. Och nu har du Fredrik Hallberg kvar som sköter liksom det mer taktiska. Du får in Jeff Jakob som jag hör jättemycket gott om också. Så det är ju en tränarkonstellation som känns, ja, men den känns bra för den resten av den här säsongen. Den stora frågan är ju då, med tanke på uttalanden som ledande spelarna har gjort, är man en enad trupp? Håller man samman? Spelar man för Perra? Det är den stora frågan. Perra är en superbra person på alla sätt. Men när man ledande spelarna uttalar sig så, då är det tufft att komma in.
Men jag pratade faktiskt med Oskar Nilsson, som var en av de ledande spelarna som uttalade sig väldigt tufft och backade upp Ålund väldigt väl. Och han sa ju faktiskt en viktig sak där när vi pratade, när han var så förbannad och kritisk. Och då sa han ju att ja, vi får vara lite förbannade på det här, men sen måste vi sluta samman och verkligen gå på föreningens bästa. Och det kändes ändå skönt att han sa det när han hade fått ut sin ilska, att det fanns verkligen en tanke på föreningen och för klubbhjärtat, eller för klubbmärket.
Ja, men det är bra. Och det är ändå det är en liten förening där alla måste hålla samman. Det är ju en, jag kan jämföra med Timrå som också var en liten förening. Det är kanske en person gjorde i Timrå på kansliet. Det gjorde tre i Färjestad till exempel, om man var jämför de föreningarna. Så att det är en liten förening där alla måste hålla samman. Det är ju det viktigaste. Så det är positivt att Oskar Nilsson säger så.
Men då tar jag en avslutande fråga här med dig också. Jag såg att Stefan Hansson hade en fråga. En fråga som jag ställde till dig redan förra veckan. Men jag missade att du faktiskt undvek att svara på frågan. Det var ju när vi pratade om den här fula smällen du delade ut på Pavel Brändel. Hur gick det för Pavel Brändel egentligen efter det där?
Det gick förhållandevis bra faktiskt, vilket var väldigt, väldigt skönt. Det här var, han spelade alltså två veckor. En och en halv vecka efter det så spelade han. Så han missade inte seriepremiären heller. Så det var jätteskönt. Och jag träffade Pavel Brände på den här upptaktsträffen, du vet, när som vi har varit på, när lagkaptener och en spelare från varje lag och tränare, när de möts då i Stockholm. Han var där för Brynäs och jag var där för Timrå. Så då tog jag honom i hand och bad om ursäkt. Och då haltade han lite. Det här tror jag var en vecka lite drygt efter. Men han spelade seriepremiären, så att det var ju väldigt befriande, eller skönt för mig i alla fall, att det inte var värre än så.
Men du, jag måste faktiskt säga det. Nu har jag gjort ett riktigt erkännande här i podden idag. Du har gjort ett antal. Jag lyssnade på Mittmedias podd när du erkände att du gett dig på en spelare nere i Schweiz också. Man måste ju säga att du var ju faktiskt en riktig jävla gris, med tanke på att du ändå, det var Pavel Brändel, det var Jesse Joensu i HV. Det var ju någon nere i Schweiz. Så du har väl gjort något annat övertramp. Alltså det var ju rätt mycket skit du höll på med alltså.
Ja, det var det faktiskt. Ja, och då, jag vet inte om jag har nämnt en del av grejerna jag har gjort. Marcus Nilsson, den fula tacklingen jag gjorde på honom där en gång. Som jag skäms för också. Men jag tog, till mitt försvar så fick jag mycket smällar också. Och delat ut en del smällar. Men jag kunde vara riktigt grisig faktiskt. Jag kunde vara riktigt svinig. Det kunde jag vara på isen.
Du, vi har glömt en sak innan vi avslutar det här. Vi har ju Elite Prospects-spelaren också. Har du någon utmaning till mig denna vecka?
Självklart. Men jag kan ge dig en ledtråd.
Ja.
Det är ingen gris. Är du beredd, Johan?
Jag är beredd.
På 5 poäng. Den här spelaren fick Sven Tumbas stipendium 2001-2002 och det till TV-puckens bästa forward.
2001-2002, vad var man på den tiden?
Vänta, lyssna nu. Året innan fick Robert Nilsson priset. Året efter fick Tom Vandell priset.
Då är vi på, eftersom Robert Nilsson är 85 och Vandell är väl 87, så blir det lite stökigt här vem det var egentligen, som, alltså vilken årgång det var, om det var någon som kanske var tidigare i TV-pucken. Jag kommer inte men, ta det på...
Nej, men du ska få, han har spelat i 4 olika SHL-klubbar.
Jag kan ju... alltså det kan ju vara en 87, det kan vara en 88. Vad sa du, 2001-2002?
Ja, och Robert Nilsson var året innan han fick det här priset. Och Tom Vandell året efter han fick priset.
Ja, då är det ju en 86a. Okej, då är det en 86a. Kan jag anta då. 86a, då är man 16 år. Eller spelar man TV-pucken när man var 15 på den tiden. Ja, nej men jag vill ha fyran. Jag kan inte det.
2009 så värvades han från Rögle till den här klubben där han fortfarande spelar och är assisterande kapten.
Ja, jag har väl ändå hygglig koll på vad Rögle hade för lag 2008-2009. Det var det året de klarade sig kvar i SHL tillsammans med Södertälje i alla fall. Jag ska bara komma fram till vad de hade för spelare i sitt lag då. Det är för mycket att välja på. Det blir för rörigt här. Jag får ändå ha trean.
3 poäng. Han kom upp via Frölundas juniorverksamhet. Han värvades till Brynäs.
Ja, nu vet jag redan vem det är, men du kan fortsätta läsa.
Innan han gick till Rögle och, som jag var inne på tidigare, nu är i Linköping. Har du ett svar på 3 poäng, Johan?
Jag har ett svar. Jag skriver här. Och här håller jag upp lappen för dig.
Yes, 2 poäng. Hans brorsa Jens draftades tidigt av Los Angeles Kings. Men den här spelaren har mer gjort sig känd som en hårt arbetande spelare.
Jag känner mig väldigt bekväm.
På 1 poäng så säger vi grovjobban som är extremt uppskattad i Linköping. Ja, den här Karlsson bor inte på taket utan i Linköping.
Ja, och då pratar vi om Sebastian Karlsson.
Helt rätt. Bra jobbat, Johan. 3 poäng.
Ja, jag vet ju att i det Rögle-laget där fanns det till exempel, jag tänkte Mattias Sjögren, men han spelar ju i Rögle nu och han var ju där någonstans i de årgångarna också, så han skulle ju mycket väl kunna ha spelat TV-pucken som underårig, men det följer ju liksom bort när han spelar i Rögle nu.
Ja, men det var bra. 3 poängen då. Jag kan dra lite där. Han fick ju alltså pris som bäste forward 2001-2002 i TV-pucken. Det är någonting man tänker på Sebastian Karlsson som en gnuggare lite. Men för Göteborg i alla fall, när de vann guld 2001-2002, så var han bäste forward. Det är ju en fin utmärkelse, måste man säga. Och han har ju då som sagt spelat i, vi var inne på det, Frölunda, Brynäs, Rögle där han värvades från, som jag sa, på 4 poäng till Linköping där 2009. Han har ju haft många år i Linköping alltså.
Ja, men verkligen, och det blev ju tyvärr sista säsongen för honom nu. Det har de väl varit, till och med varit ute och sagt och gjort alla medvetna om att både Sebbe och Linköping har gjort det väldigt tydligt att detta är sista året han spelar.
Då ska man ju såklart hyllas i podden Sanne och Svensson.
Ja, men vill man hyllas? Vill man inte sågas då?
Nej, men han är ju på upploppet av karriären nu. Han har förhoppningsvis, får jag väl säga, bara 14 matcher kvar, så han slipper kvala, för jag tror inte det blir någon slutspel på Linköping. Så han hoppas att det bara är 14 matcher kvar.
Ja, då hoppas jag verkligen att publiken hyllar Sebastian Karlsson efter sista matchen. Det är han väl värd.
Ja, men tack för det här avsnitt nummer 20. Johan, var försiktig där uppe i Åre nu med skidåkningen.
Jag får se om jag spelar in nästa avsnitt från sjukhussängen med benet i gips eller inte.
Nej, ta det lugnt, ta det lugnt. Vad är det man säger?
Nej, jag ska vara försiktig.
Vad är det man säger? Skippa alltid det första och sista åket så går det bra.
Ja, precis, precis.
Ja, tack för att ni har lyssnat den här veckan också. Och jätteroligt med alla tankar, åsikter, frågor. Och det stora intresset på numret. Det är ju helt underbart hur ni engagerar er. Nästa vecka är vi tillbaka med nummer 21.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.